Nu hörde man tydligt att det är mycket fläkt i det här rummet.
Men så får det vara.
Ja.
Vi sitter alltså i våran loge på Stadsteatern. Där vi igår spelade premiär. Och nu är det förmiddagen efter premiären. Där vi i ett härligt ögonblick bestämde att vad kul det vore att spela in en podd just nu. Så det gör vi.
Mm. Jag tror att det är extra viktigt att vi presenterar oss idag.
Alla singer låter som de brukar.
Ja, jag heter Hanna. I förra podden hade jag ingen röst. Nu är den härligt låg och skrovlig.
Mm.
Men ganska mysigt.
Ja.
Det är skönt att ha röst.
Det är det. Mm. Du var fin utan, men du är också... Det kommer fram andra saker när du har en röst. Jag heter Ami. Jag ligger också lite lägre än vanligt idag, kan man säga. Lagom bakis och härlig. Men jag fick en fin promenad idag i solen till teatern. Till skillnad från i förrgår när jag fick en promenad i fullkomlig snöstorm och vid slottet ungefär blev jag omkörd av en man på längdskidor. Ja. Så mycket snöstorm var det här. Det var fint.
Jag är avundsjuk. Jag hade väldigt gärna tagit en promenad i solen, men jag var tvungen att få hit min poddutrustning, så det var bara att packa ihop det och ta det på tunnelbanan. Det var tråkigt, men så kan det vara.
Vad heter du då?
Jag heter Cecilia. Och ja, jag drack en öl igår. Och det ångrar jag bittert. Med en bakis.
Så jag drack ingen öl igår.
Men ändå bakis. Ja,
det känns så.
Ja.
Bara ren sprit för dig. Äppeljuice på sin höjd.
Ja, men det blev några äppeljuice-shotar där på slutet av...
Ett namn saknar vi.
Ja.
Vi har inte så bra styrfart idag.
Nej. Det var så länge sedan jag poddade så jag har glömt hur man gör.
Nej. Man säger sitt namn.
Jenny.
Bra.
Säg någonting mer kan du säga också.
Marklund.
Oh. Per.
Jag kan säga det långsamt. Jenny.
Du kör lite röstuppvärmning här också.
Ja, jag tänkte att jag skulle behöva det. För att...
Ja, nice. Vi är ju då gycklegruppen Hyckel som har den här podden Public Service med Hyckel. Och så har ju vi alltså igår haft premiär som sagt på föreställningen Vulgaris eller Problemet med kvinnor på Kulturhuset Stadsteatern Friscen.
Stående ovationer.
Jajamän.
Publiken skrattade och grät och...
Gick.
Och tog bilder.
Ja. Mm.
Herregud.
Vad mysigt det var.
Det var jättekul. Ja, det var så fint. Det var roligt redan när publiken gick in. Att bara få så här gyckelhälsa på publiken igen. Det får man ju liksom annars typ aldrig göra förutom på Medeltidsveckan och på Medeltidsfestivaler. Då man liksom har den när vi jobbar med den här konstformen annars. För annars, i alla fall för mig som inte jobbar som gycklare helt utan bara som helt vanlig tråkig skådespelare. Då börjar man ju liksom med en fjärde väg. Eller inte nödvändigtvis en fjärde väg, men liksom på ett annat sätt. Och här med gycklet så får man ju möta publiken och vara med publiken. Och det är liksom sant och det är äkta. Och man får verkligen se och spela tillsammans. Och det har jag längtat efter så himla mycket. Och det är så himla kul att få ta in det till Stadsteatern.
Från ruin till Stadsteatern.
Ja, men man skiter lite gräsmatta någonstans.
Ja.
Till fullproddat med rök och rörliga lampor.
Och specialeffekter.
Mm. Och saker som faller ner från taket.
Alltså, det är så kul.
Från ruin till rockkonsert.
Ja!
Ja.
Och bakljus. Och det är så näkt.
Och mask.
Ja, och liksom allt och ljud. Och...
Ska vi prata om något idag?
Jag tycker vi ska prata om föreställningar.
Jag vill först höra, du hade gjort något dumt på pendeln ännu.
Ja.
Jag vill höra vad det var för dumt.
Jag har gjort en dum på pendeln. Jag pendlar, om ingen har missat det.
Nej. Du sa något om det.
Ja, jag sa något. Och det hände en grej förra veckan. För då står jag på på, eller ja, det var inte på pendeln visserligen, det var på tunnelbanan, så ursäkta. Mm. Men det hänger ihop med pendling. Och då står jag i alla fall på tunnelbanan och det finns inga platser, så jag står upp och håller i en stång, för jag har ingen balanssinne, så jag står och håller i min stång. Och vi är kanske i Gamla stan eller Skanstull eller vad fan vi nu är, jag vet inte. Och så ska folk gå av. Min väska har liksom hasat ner lite. Jag har alltid en ryggsäck på mig för att jag har så himla mycket saker för att jag är maskör. Och jag försöker så här, få upp min väska lite grann. Och så när en kille går förbi mig och ska ut, så hakar han, så snor han, försöker han liksom sno min väska. Han liksom tar tag i min väska och försöker gå ut med den. Och jag har ju den fortfarande ganska mycket på mig. Så jag bara, nej! Så jag drar tillbaka. Jag bara, men gud! Och sen så är det, jag har liksom en grej att jag kan inte riktigt prata ordentligt när jag har lyssnat på musik. För jag vet inte, men det är liksom en simultan förmåga som inte finns. Jag bara, han säger också saker och vi står och håller på där ett tag. Tills jag inser att när jag har försökt ta upp min väska, så har jag hakat i hans väska. Med armen i den här ta på sig väskarörelsen. Så jag har ju bara hakat i hans och börjat bröla. Och där står vi. Och han vill ju bara ut. Och jag bara, råna mig inte!
Men han vill också ha med sig sin väska ut.
Han vill jättegärna ha den. Och vi kom ju överens om det till sist.
Han hade gått ut innan dörren nästan.
Ja, det gjorde han. Vilket jobbigt samtal det hade varit att stanna kvar och titta på den hel station till.
Han fick med sig sin väska också.
Ja, men inte din. Men inte min.
Nej.
Ja.
Du behöver ju tyvärr flytta till en annan tunnelbana.
Jag vet.
Det finns inget annat att göra.
Nej. Jag har inte tänkt på det så, men det är ju helt rätt.
Ja. Ja, men ni letar ju någonstans att flytta till. Men tänk på att det ska vara på
en annan linje.
Ja.
Mm. Så om du hör det här, väskkillen, jag är jätteledsen.
Var det här på Gamla stan, sa du?
Det kan ha varit i Gamla stan, men det har hänt så fler saker i Gamla stan. Men det tar vi en annan gång.
Du kan alltså aldrig mer byta tunnelbanan.
Jag kan aldrig mer åka till Gamla stan, kanske.
Nej, men i natt så stod du i Gamla stan, fick jag sms från dig att du väntade på tunnelbanan i Gamla stan. Ja. Så då var du där igen.
Mm. Ja, jag tänkte ju inte på att skam fanns. Så att, men nu har du påmint mig, Annie, så det är jättebra.
Ja.
Skam revived.
Stopp. Man dras ju ofta tillbaka till platsen om man behöver bearbeta någonting, liksom. Då är man tillbaka där.
Och varför stod du i Gamla stan?
Jo, för att igår när vi skulle åka hem så gick jag ner till min perrong och då står det att Hagsätra-linjen, den kommer om 16 minuter. Mm. Vilket i princip är en halvtimme, men känns som 2 timmar.
Mm. Okay.
Och det är lite för lång tid att vara sur på T-centralen. Eftersom T-centralen är helvetet på jorden.
Mm.
Så tänkte jag, då kan jag vara sur någon annanstans. Så tänkte jag skulle stationshoppa och vara sur på varje station.
Mm.
Men när jag väl kom till Gamla stan så var det bara 7 minuter. Och då kände jag kan vara sur i Gamla stan i 7 minuter.
Man blir både lite surare över det. Att det både har blivit kortare, helt ologiskt. Men också att det funkar, så blir man ju glad.
Ja, jag ville bara hem.
Ja, det landade känslor.
Mm. Så jag skrev det väldigt glatt till Cecilia. Nu är jag sur i Gamla stan.
Ja, nu är det bara 7 minuter. Ja. Nu är det toppen.
Jaha. Vad har ni, någon egen pendlingschatt ni två, eller?
Nej, det var igår.
Ja.
Okej.
Annars brukar jag skicka det mesta till er alla.
Men nu var det att jag föreslog att du skulle vänta på våran perrong. För att vi hade 8 minuter och du hade 16 minuter först.
Mm.
Och då konstaterade du att det kan man inte göra, för då vet man aldrig vad som händer.
Nej.
Så att därför så blev det naturligt följd.
Nej, men jag frågar, för att du har ju gjort så tidigare, nämligen när du gjorde lumpen. Så vi har ett gäng i Jönköping på 4 tjejer och en kille som hängde ihop rätt mycket. Och du valde ju liksom ut och skicka olika saker till olika personer. Det var en som fick alla dina så här, kärleksäventyr. Någon fick allt roligt som hände. Och jag fick bara alla olyckor. Så när vi sågs och fikade någon gång. När du var ju liksom och lumpade dig. Så sågs vi och jag var så här, herregud Jenny, hur mår hon egentligen? Vi måste göra det. Och de andra bara, nej men hon verkar göra det jättebra. Jag bara, va? Nej, hon har ju på dö. De bara, nej, va? Vad menar du? Så fick vi liksom sitta och samköra alla våra sms-tråd. Jag bara, ja, nej, det här, varför får jag inte veta något roligt för? Jag får bara veta när du är så här, trillar ner i en slaskgrop och stukar foten eller vad det nu kan vara. Så att jag fick bara allt elände. Jag bara kollade om det var något sånt som pågår nu. För i så fall så behöver vi andra ta ett litet catch-up-möte. Bara så att vi...
Jag har bara koll på pendlingsinfon i så fall. Så att ifall ni andra har annan info så tar jag gärna emot den.
Åh, nej. Det är bara jag som sitter på all info.
Jag känner mig väldigt utvald nu. det här i min lilla bakfylla. Det känns toppen, det känns toppen, det känns toppen. Jenny,
ja.
Igår när vi fick mask på oss och jag hade panik för att vi snart skulle ha premiär, så sa du en massa smarta förslag. Så här, kan vi inte prata om det här i podden? Och det här vore kul. Och jag har ingen aning om vad du sa, utan jag bara hörde att det var poddrelaterat. Och så, det är bra, styr upp det till imorgon. Så gör vi det då. Jag minns bara att det hände liksom. Men jag minns det som att det var en bra idé. Så Jenny, vad ska vi prata om idag?
Det jag sa igår, vad vore det inte kul om vi pratar om föreställningen? Och föreställningar i allmänhet, vi har ju haft så många. Vi ska prata om vad ni minns från igår, lite anekdoter. Och det var jättefint att det har växt så mycket i ditt minne att det var att styra upp en hel sån här stor grej. Ah. Men det var det som jag sa. Och grattis. Du nickade entusiastiskt. Så vad fan minns ni från igår?
Jag minns 2 av 3 äppelskämt. Men man kanske får höra det tredje äppelskämtet. Jag ska sluta titta på dig, Cecilia, när jag pratar. Nej, men Cecilia har ju hypat de här äppelskämten i en vecka. Att hon har kommit på världens bästa äppelskämt som hon ska berätta för oss på premiären. Och hon har 2 stycken sedan tidigare som hon har snott. Och de kommer jag ihåg, men de får du säga. För det kommer ju kanske inte alla som lyssnar på podden ihåg eftersom de inte var här. Men jag har glömt det sista för att jag är tydligen så upptagen av mig själv när jag står på scen att jag inte lyssnar på vad du säger. kan det gå.
Men de första 2 skämten har ju också dratt hem en sambo till dig.
Ja, och när jag drog mitt sista, mitt geniala skämt som jag skrivit själv för min sambo, så sa han tyckte det var kul, han skrattade.
Men friade han?
Nej, han sa att det han mest såg fram emot, det var att se era reaktioner på det här skämtet. Ah. Sen. Men nu måste jag berätta för honom att du inte ens minns vad det var för ett skämt.
Nej, men det var ju något med äpplen.
Det kommer jag ihåg. Nej, fusk.
Äpplen är alltså skämt om äpplen.
Mm. Och äpplen är alltså en återkommande grej i den här föreställningen.
Mm, ja, precis. Mm. Men jag tycker det är fint att det var så ni möttes, du och din sambo. Mm. Att du drog 2 äppelskämt och han skrattade och du bara, oh, he's a keeper.
Ja. Han skrattar åt mina skämt.
Mm. Ja. Jo, men det var ju, man förstår ju, någon som står kvar och skrattar och tycker att det är roligt och vibar vidare på ens skämt och inte tycker så här, det var ju kul att du försökte vara rolig här i 2 minuter, men nu ska jag vara rolig istället. Mm. Skulle han inte så?
Men berätta dem då.
Men, okej. Okay. Men det blir ju inte alls samma sak i en podd.
Okay. Skit i det då.
2 äpplen satt på en gren. Och så kom den och tog den ena. Och då sa den andra, palla.
Men det här kommer jag ihåg. Det är väldigt fint.
Okej. Okay. 2 äpplen satt på en gren. Och så trillade den ena ner. Och då sa den andra, moget. Det är svinbra. Det här är de bästa skämten som har skrivit, de här äppelskämten. Okej, då är det sista skämtet så här. 2 äpplen satt på en gren. Och så kom det någon och tog den ena, tog ett äpple och kastade iväg äppelskrutten. Och då sa den andra, go kart!
Ah, just det, jag minns nu. Alltså det är ju fantastiskt. Du är ett geni, Cecilia.
Eller hur?
Ja.
Visst är jag.
Ja.
Så nöjd, det är allt. Det är äpplen, det är ordvitsar, det är go-kart som du är bra på.
Jag är förvånansvärt bra på go-kart.
Ja, men precis. Jag tänker att du ska bli extra glad för det.
Mm. Ja, men eller hur? Men jag är lite besviken över att han inte friade.
Mm. Ja. Det
kommer han fler gånger?
Nej. Åh gud. Nej.
Oj, vad svettigt. Förlåt, om du lyssnar på det här, Anton, så det här var inte ett tips. Vill jag bara säga.
Utan det här är ett frieri. Nej.
Det här var ett skratt åt mina skämt.
Ja, jag gick för långt.
Han ville bara se era reaktioner. Det var det enda som var hans liksom.
Ja, men det fick han ju.
Ja, men han eftersom att du inte ens minns det, så tänker jag att han inte riktigt fick din genuina reaktion på det.
Va?
Ja, du sa ju det nyss, att du inte minns det, för du var för självupptagen.
Nej, men det kan ju också riktigt bara bero på att jag har dåligt minne. Mm, ja. Jag kanske fullkomligt älskade det i stunden, men bara, jag tog in det skrattade åt det och så åkte det liksom ut igen. Det sparades inte. Jag tror att det är för att jag har väl nog hört de andra två skämten tidigare. Du har väl dragit dem, antar jag, ett par gånger. Så att de har liksom fått...
Jag har dragit dem jättemånga gånger. Ja. Så de skrattade jättemycket åt, men de andra tycker inte alls att jag fick en tillräckligt stor extravagant reaktion på.
Va? Nej. Fick du, nu är det ja, du som inte minns.
Från publiken fick jag. Jättebra.
Du får titta på filmen.
Jag tittade på dig väldigt noga.
Varför då?
Därför att jag ville se hur du skulle reagera för att se ifall min sambo skulle tycka att det var kul.
Vi har i alla fall just nu i inspelningsstund 3 föreställningar till att njuta av dessa äppelskämt.
Herregud. Ja, ni kan ju också, ifall ni har något äppelrelaterat publikuppvärmning säkert, så kan ni göra det med.
Det vore ju fruktansvärt kul. Den bjuder jag på.
Jag ska fundera på det ikväll.
Det var ju någon som sa på genrepet också. Fast då tror vi inte skämten.
Nej, men det var ju våran ljustekniker.
Just det.
Mm.
Ja, jag har snott det, okej?
Pjom, 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 pjom. Skjuta ner alla andras skämt i närheten.
Thank you for noticing.
Som ja, du men sa vad, det, vad hände mer ja. Igår? Det, så började det hela. Sen så...
Jo, men jag kan gå tillbaka lite i tiden. Till genrepet kvällen innan premiären. Då hade vi en provpublik. Jag vet inte hur många de var. Det var inte fullt, men det var en blandad skara.
Folk. Det var 40 som var bokade. Sen vet man inte hur många som kom fram med det där snöstormen.
Precis, det var slutsålt igen på de här 40 biljetterna. Men sen,
vissa kanske snöade bort. Vi vet inte.
Vår musiker snöade bort, så han kom inte in för att lyssna på genrepet för att kunna göra extra korrar. Tyvärr.
Så det är sånt som händer.
Ja, han skulle haft sina skidor. Det då hade det gått superfort.
Ja. Ja, det var en extremsport att ta sig till teatern faktiskt i snöstorm.
Jo, tack.
Men i alla fall, det var vid något tillfälle, jag tror det är när Hanna säger jag vill vara en fitta! Och så sitter en dam precis jämte mig och jag hör henne säga nej, men usch! Och jag bara, åh gud, nej, nu blir det knasigt. Hon kommer gå, hon är så kränkt. Det här gick inte hem hos henne. Men istället tar hon fram sin kamera. Nej, men usch! Och sen så lägger du på Hanna som fittar, så får hon liksom en liten frisyr också.
Ja.
Hon bara, nej! Upp med kameran igen! Så det är de reaktionerna vi vill ha. Nej, ja. Det här vill jag minnas.
Jag undrar om hon tog de här för att minnas det här själv. Eller om hon ska visa det för sina damkompisar. Bara, titta här vad jag var på.
Usch, det måste ni också gå på.
Ja.
Hoppas man att man säger. Åh, herregud. Jag har tyckt det varit så skönt att ha dig i publiken. Alltså även så här provpubliks. Alltså när vi har gjort genomdrag, Jenny. Eftersom att du ju brukar vara med oss på scenen. Mm. Och nu inte har varit det. Så har det varit så skönt att så här... Se dig där. Att kunna liksom bolla av och få så här, den reaktionen, den energin vill man ju också, eller man är ju så van att ha och vill ha. Så jag har tyckt att det har varit så skönt de här dagarna att få så här.
Man har varit jättefint att få vara här och kolla.
Det har varit väldigt, väldigt gött.
Det var jättefint. Men du ser tankfull ut, Ami.
Ja, men jag har ju inte något minne tydligen. Så att jag försöker komma ihåg. Spelade vi ens föreställning igår?
Det gjorde vi.
Ja, det gjorde vi.
Ja. Det, gjorde vi.
Det finns på
det
bild.
Kommer jag ihåg.
Mm.
Jag tänker på något som vårt regiöga Marina har frågat sig fram till. Och det är liksom, vad kommer det här? Varför säger ni så?
Mm.
Och att, så här, men det är ju för att det är sant. All... Fakta i princip är ju liksom på riktigt. Hur har man botat hysteri? Jo, men man har skärt av klitorisar. Man har låst in kvinnor. Man har gift bort dem. Man har
hängt dem upp och ner.
Ja.
Fått dem att nysa.
Ja.
Det är liksom, det är inte något vi har hittat på.
Nej.
Och det är så, det behövde jag påminna mig om.
Och att det liksom gyckleriet är, det är ju den här, att det är kombo av liksom humor, stand-up och clown och sånt, och performance på något sätt. Och att ett performance också står i sig självt. Alltså att den här röda tråden, som ju vi nu ändå har, och vi har jobbat med liksom alla övergång, vi har liksom en föreställning som är hel, men att det också är så här, det här är viktigt och det undersöker vi här och nu, och det uppstår i stunden.
Men Hanna, det är jättefint att du har röst igen.
Ja, det är väldigt skönt.
Hur har det funkat utan?
Så där. Jag har ju varit tyst med lite avbrott någon dag här och där. Och så försvann rösten igen. I typ 2,5 veckor. Innan vi gick in liksom i sista veckan innan premiär.
En jättelätt uppgift med 2 småbarn.
Ja, just det här att liksom inte få förklara vad händer nu. Nu behöver vi göra det här för att något kul händer sen. Och barnen verkligen vägrar sätta sig i bilen. Det har varit svårt. Det var någon dag där när jag faktiskt inte hade röst. Och så skulle jag bara göra ett snabbt ärende. Barnen springer åt varsitt håll på parkeringen. Och jag kan inte ropa efter dem. Och man så här bara får bedöma vilken har störst chans att, eller risk att bli överkörd. Vilken ska jag springa efter?
Mm. Vem har störst chans att klara sig själv?
Ja, oh, det var inte ett roligt ögonblick. Och sen så har det uppstått några situationer där det liksom, när jag har varit tyst för att spara rösten, men ändå har kunnat prata. Och ett sånt tillfälle när det liksom, nej men jag kan inte vara tyst, det var när jag och min man hade parterapi. Väldigt svårt att vara helt tyst då. Det liksom funkade inte.
Vilken sketch.
Ja, vi försökte. Men jag gav upp till slut.
Så att du skrev på lappar eller hur?
Ja, typ. Ja. Jag skrev till, det var så här på distans. I ett så Zoom-möte eller liknande. Så jag skrev till Alex och så fick han liksom säga vad jag skulle säga. Men,
du och Alex var på samma ställe?
Ja.
Ja, okay.
Skönt i alla fall. Mm.
Ja, men det var inte optimalt. Och sen så har det varit några sådana saker som jag försökt förmedla till Alex. Och vi är ju båda utbildade mimare.
Ja.
Och tydligen är vi extremt okompatibla i att förmedla saker utan ord.
Åh nej.
Jag är jättedålig på charader. Och han är jättedålig på att gissa.
Man kan ju annars tänka att ni skulle vara det optimala paret. För
nej,
det,
nej. Vi har, nej, just det har vi inte synkat bra nej. I. Och vissa saker är ju liksom svårare att förmedla utan ord.
Mm.
Till exempel, så vi har jobbat mycket med att skriva. Mm. Jag har jobbat mycket med att skriva. Och han har svårt att läsa min handstil också. Vilket inte gör det lättare. Men i alla fall, när man sitter i badbaljan och så här, försöker mima. Kan du ge mig peelingkrämen? Som jag använder typ en gång i halvåret. Det gick inte.
Vad fick du?
Nej, men jag gav upp. Aha. Jag pratade.
Du fick ingenting?
Nej.
Mer än, ha?
Mm. Liksom, hur mimar man peelingkräm?
Det är svårt i barn.
Den aggressiv min. Nu gnuggade du lite så på din arm. Mm. Det påminner väldigt mycket om en annan fin charad jag försökte förmedla. Att jag har fått ett skavsår på min inre blygdläpp.
Aj!
Det var jättesvårt. Att reda ut. Och gnugga och liksom peka och hit och dit. Och så bara, han har kommit med så mycket konstiga förslag. Men kom inte närmare målet.
Oh, det hade varit jätteroligt att prova att göra ha det här på en fest. Att skriva ner de här sakerna och göra så här inre blygdläpp. Hur gör man charad för att någon ska fatta?
Mm-hmm.
Gud,
det var inte helt enkelt.
Nej, det var många idéer.
Jag kan ändå ha lite förståelse. För det är inte lätta saker.
Nej, men så jag var utan trosor en hel vecka. För att det var helt outhärdligt. Liksom.
Men får man fråga hur har du fått skavsår på en inre blygdläpp?
Jag tror att det var...
Peelingen.
Nej,
den, ska inte
nej,
vara
den
där.
Hamnade inte där. Nej, jag tror att det var efter att vi hade spelat in förra podden. När vi var i Västerås.
Mm.
Och jag åkte hem. Mm. Så har det liksom någonting hamnat fel.
Mm.
Och så liksom sitter man ner i flera timmar och åker buss och hit och dit. Så att det liksom... Det hade, och så liksom... Men den hade stuckit ut lite och liksom legat och gnuggat mot något. Och sen så liksom svullnar det upp. Och då går det inte att putta in det igen. Nej. Så att det inte ligger emot något.
Aj.
Så det var inte så stort, men det gjorde väldigt ont.
Men det låter jätteobehagligt. Jag har aldrig varit med om det.
Nej.
Och det vill jag nog inte heller.
Nej, gör
jag med, när jag red när jag var liten. Då, om trosorna liksom gled in eller snett. Då har man ju sina ridbyxor. Och då har man ju sånt liksom mopp. Eller sånt upp i röven och ner. Så man kommer ju liksom inte åt att... Och de sitter ju så snortajt, liksom ridbyxor. Och om man är på en ridlektion så vill man inte heller riktigt stoppa ner handen och börja gräva på hästen i galopp, typ. Så att, har det glidit ut, då är det ju ute. Och då sitter man ju liksom på en häst och det liksom skumpar. Och man ska också pressa sig ner mot sadeln för att hålla liksom... Och då kunde det ibland bli så att det blev så här, alltså nästan som alltså så här, att man liksom verkligen blev hårt på blygdläppen liksom, för att den bara det var nice. Då blir man också väldigt medveten om att ens blygdläppar är olika stora. Och bara, det händer aldrig på vänster sida, men på höger sida, den, fan vad den har fått. Men det är
ju, den tar smällen.
Då tänker man också så här, ska den inte bara växa tillbaka? Ska den inte så här tänka så här, oh, jag ska in lite och bli jämn, för att det här är ju inte praktiskt. Nej, det gör den inte. Den är fortfarande där och fladdrar och utsätts för saker.
Som de låter.
Ja. Ja, men det tänker jag mig. Hade man förstärkt upp det ljudet massor, så är det så. Jag funderar på om jag har varit med om något i mina brygler, men inte som jag kan komma på. Har du det, Jenny?
Nej, men jag kom på en gång när du har nämnt dina blygdläppar i alla fall i scensammanhang. Inte bara med hyckel utan med din andra gycklargrupp. När du skulle hoppa från axel till axel på Fabian i något spexigt trick.
Ja.
Då hade du fått ont efter det.
Ja, men det stämmer.
Men det kan jag tänka mig, att det liksom så här plattar ut dem. Mosar ut dem åt lite fel håll.
Och en axel är ju så himla...
Benig. Ja, jo, men precis. Men där var det ju mer bara en kläm. Ja, nej, det var inte alls skönt. Det hade jag glömt.
Ja,
nej, okay, mina blygdläppar har också varit around. Det hade jag nog förträngt.
Det är liksom inte ett ställe man vill ha ont på.
Nej.
Men det är också lätt. Det är mycket saker som pågår där. Så att det är ju liksom... Ja, och det ändrar ju storlek. Man blir varm, man är kall. Det är ju inte ett konstantum. Liksom.
Mm. Jag hade en gång ett par dåliga fittjeans.
Mm. och det, och där, och nej.
För alla sömmar möts ju liksom i underkant och gör liksom en knut. Mm. Och en del jeans är bara dåliga fittjeans. Och det trycker hela tiden. Och jag bara, de här måste jag slänga, för det här är inte fitkompatibelt.
Nej, men det har jag, alltså vissa, som man bara, det här kommer. Och sen så kan jag glömma bort det, att jag tycker att de är snygga. Och så bara, det här funkar inte nu. Och så kan de funka med vissa typer av trosor. Men generellt så bara, det här kommer, man tar liksom 10 steg utomhus och bara, det här kommer inte gå. Nej. Det kommer bara göra ont.
Mm. Upp och så får man göra cowboygångstilen för att klara sig liksom till nästa par också.
Ja.
Alltså jag har ju typ slutat att ha jeans. Eller, jag tycker bara om att ha kläder på mig som känns som att jag inte har kläder på mig. Som är, ja men, jag vill alltid känna mig naken, fast utan att vara det, för att det blir också svinkallt och ibland opassande. Men de bästa kläderna är ju sådana som bara knappt andas mot huden, utan bara, de är där och känner. Och jeans är ju inte den typen av kläder.
Igår på premiären, vi har ju skaffat underkläder som ska vara liksom hudfärgade, som vi ska ha under... För vår första utstyrsel är ganska hudfärgad. Vi liksom är som Eva i paradiset typ. Mm. Och då ska vi har vi alla fått eget uppdrag att införskaffa underkläder som man kan ha till det här som är hudfärgade. Och jag var så här, jag ska inte köpa någonting som är för litet. Jag ska ha något som är lite för stort så att det verkligen är så här. Och täcka in röven ordentligt och det ska få plats. Och tydligen är min röv fullkomligt okompatibel med alla typer av trosor i typ hela världen. Tänkte att om jag nu köper liksom lite för stora, men fortfarande stretchiga, så kommer de ju liksom täcka upp mycket. Did not work, utan det är ju bara att de då zuff, åker upp och så får man ju som en string fast som en korv istället upp. Som sitter.
Stringkorv.
Och som visar ännu mera, för att den liksom verkligen spreadar ut allting genom att korva upp sig i röven på en. Det var hemskt.
Ja, det är svårt att handla trosor.
Det är så jävla svårt.
Man vill ju liksom, man måste ju prova. Men man kan ju liksom inte prova trosor i affären. Mm. Så att det liksom, så att man verkligen vet om de passar eller inte.
Nej.
Att göra liksom lite akrobatik och dansa och rulla på golvet. Liksom.
Så har man ju andra trosor sådär under. Så det kan ju också ge en helt falsk bild.
Ja, verkligen. Ja. Så att man vet ju aldrig.
Kan på sin höjd känna om de här är lite för små.
Ja.
Ja, men precis. Men annars så är det, man vet ju inte ifall de är liksom fit-kompatibla överhuvudtaget. Och när jag handlade de här trosorna så var det i hytten, provhytten bredvid mig, så stod det en ung tjej i hytten bredvid och provade BH:ar med sin mamma. Och som höll på så här, att det här passar inte och det här funkar inte och den här kommer inte vara bra. Och mamma var så, vi måste spänna in där. Och kom ihåg att man alltid ska prova på yttersta för att den töjs ut och då ska du kunna ta den på innersta. Och den här tjejen blev mer och mer liksom så här, men det funkar inte, det kommer så här, det blir inte bra. Och man känner, alltså, gud vad jag bara, fan vad jag har varit henne. Man provar allt, man provar sak efter sak och liksom ingenting passar. Och det bara antingen hänger ut där uppe eller så hänger ut där nere. Eller så blir det sidebub eller så gör det ont. Och när det sitter bra så sitter det för tajt. Alltså, och hur hemskt det liksom är när man ska försöka. Och man verkligen känner att jag har ju inte en kropp som är designad för kläder. Och mamma bara så här, men jo men vi kommer bra. Vi går till någon riktigt bra BH-specialist. Och dottern är så här, nej jag kommer skaffa silikon så att jag... Det här kommer inte funka. Det är fel på mig liksom. Och mamma bara, men vi går till en BH-specialist. Och så var jag tvungen att gå med till det där. Men att det verkligen lät på henne som att hon bara så här, nej, men jag kommer skaffa sillisar. För att det här kommer liksom inte... Och man bara, fy fan vad det är hemskt att unga tjejer... Alltså, det är så att BH-industrin är så keff och så fucked up att den inte gör BH-ar. Alltså, som bara kan sitta. Och, men också att man inte kan... Alltså, så här, att man är så van att se... stiliserade tuttar. Att man tänker så här att om det blir liksom gupp ovanför, då är det mina bröst det är fel. Man bara, det blir det ju. Det sitter ju konstigt och man får underboob. Och till slut får man bara nöja sig med att så här, det sitter åtminstone fast. Men att det låg så nära till den här tjejen. Att, så här,
det, att klart, det var lösningen.
Det är lösningen. Att hon är fel. Och man bara, nej. Det här, alla kvinnokroppar är så här. Men att man inte ser bilder på bröst som ser normala ut, som har liksom stretchmark och rynkor och hängiga eller små eller med bröstvård som sticker ut.
Det har ju ändå blivit lite bättre. Och det är ju fantastiskt att gå till en BH-specialist som tittar på en och bara, ja men nej, du har fel storlek. Du ska ha det här.
Ja.
Och har rätt!
Jag är bara så glad att jag har så små bröst att jag inte behöver ha BH. För är det något klädesplagg som verkligen känns som att man har kläder på sig, så är det BH. Och, då, alltså, och det som jag har på mig, om jag ska spela en föreställning ibland, eller om jag går till typ min osteopat eller något sånt, för att det är så tråkigt att ligga där och vara helt näck. Då har jag ju på mig såna här supermjuka små toppar som bara är liksom elastiskt tyg. Men även det, och det är ju för att jag har så himla spetsiga bröstvårtor som sticker ut. Men även sådana, de trycker ju liksom in bröstvårtorna. Så att efter en hel dag med sån, då har jag ju typ mina bröstvårtor domnat bort. För de bara är så intryckt. Det är verkligen som att ha kläder på sig.
Jag har slutat ha bygel i BH. Det har jag inte haft på kanske 8 år tror jag. Och det var också för att jag läste att musklerna i skulderbladen försvagas av att man har bygel. För att bygeln under benen stryper blodflödet som liksom går bak till skulderbladen. Och då läste jag en norsk undersökning om det här. Då när jag gick min magister på teaterhögskolan parallellt med alla mimare. Så då var det många som pratade om det här. Att du hade gjort ett test att kvinnor fick sträcka fram armen om man tryckte mot den. Och då när de hade bygeln så kunde de liksom inte hålla emot. Och sen hade de tagit av sig bygeln och hoppat runt i 10 minuter eller liksom ganska kort tid. Så kunde de plötsligt hålla emot. Och att bygeln då är liksom så mycket vägen. Och att om man då tar bort bygeln. Så, och då var det så här, men då kan det antagligen hjälpa ganska mycket mot ryggproblem och liksom allt sånt. Så slutade jag ha det. Jag fick mycket mindre spänningshuvudvärk. Kände mig att jag blev mycket starkare. Men framförallt nu när man sätter på sig bygel. Så bara, det är ju som att sätta på sig en korsett. Alltså, det gör så ont. Man, jag tänkte ju inte på det då, för de har ju haft det liksom så himla länge. Men nu, de har ju så himla, det finns ju många bra icke-bygel-BH-er.
Alltså det här... Det här har jag inte hört.
Det här är ju viktig samhällsinformation. Public service.
Ja, ja. Ja.
Alltså, och sport-BH.
Nice. Det kommer så många mysiga. Och så mysiga.
Ja, jättemjuka tyger. Jag har bara haft sport-BH nu i 5 år. Mm. Så himla skönt. Jag kommer aldrig ha på mig någonting med vassa kanter och byglar.
Det är så onajs. Det är också bara så att man på sig det. Försökte jag på mig liksom någonting någon gång. Man skulle gå på fest och ska på sig liksom. Eller vill ha liksom något snyggt. Och så bara, men det gör så ont. Det är så, man kan ju liksom inte hänga heller. Man kan inte bara sjunka ihop helt fritt. För att man liksom har i. Men inte jämförelse. Om du skulle ta bort det så skulle du liksom känna det på ett annat sätt. Efter 5 år så skulle du nu ska ta på det där. Skulle du bara, oh my god.
Jag är så nöjd. Jag har hittat en butik i Sunne i Värmland. Långt, långt bort. Där... Det finns en fantastisk kvinna som bara vet vad man ska ha för något.
När jag hade större bröst än vad jag har nu, då skulle jag nog inte heller haft utan bygel. För då behöver man ju ett helt annat. Då behöver man ju att det sitter åt om man ska få liksom avlastning på något sätt. Men sen när jag fick mindre bröst, då som inte väger så mycket, då kan man ju göra lite vad man vill.
Public cervix.
Public cervix, public cervix, public cervix. Postföreställning, special jingle. Public cervix.
Jag skulle vilja läsa ett inlägg som jag hittade på Facebook idag. Mm. Vi gör ju en förlossningsscen i föreställningen. Där en kvinna ska föda ett barn och inte får komma in liksom för att, nej men det är inte fullt och ta två Alvedon och åk hem och hit och dit.
Det är fullt menar du?
Det är fullt. Ja. Mm. Och sen,
inte får komma in på BB alltså.
Ja. Så jag tänkte läsa en liten berättelse här.
Ja.
För ett år sedan vid den här tiden, klockan 17, anlände vi till Huddinge sjukhus. Jag hade haft värkar sedan 3 på natten. Jag var blöt ända genom dunkappan för jag hade kissat och kräkts ner mig i bilen. Alla platser i hela Stockholm var upptagna. Alla förlossningar var överfulla. Vi fick ett rum på en annan nedstängd, tom avdelning. Det var nedsläckt och tomt där. Vi blev ensamma. Jag var blöt och kall av nämnda kroppsvätskor. Hittade en dusch och klädde av mig alla blöta kläder som jag slängde i en papperskorg. Sen fanns ingen filt. Jag hade ingen säng utan en hård undersökningsbrits. Det var vad som fanns i rummet. Jag frös. Jag hade fruktansvärt ont. Henning bredde sin jacka över mig. Efter lång tid kom någon och jag fick filt och blev undersökt. Sen ensamma igen. Långa stunder ensamma, tomt i korridoren utanför. Verkarbetet intensifierades. Jag bad om epidural. Jag bad om luftgas. Nej, det fanns ingen personal som hade tid med oss. Att någon skulle hinna läsa mitt förlossningsbrev som vi uppmuntrades att skriva av MVC framstod som ett skämt i sammanhanget. Bara make-up. Känns så löjligt i efterhand att jag skrivit att jag ville bada och gärna föda i vatten. Personalen slet och Henning har sagt att han såg i blicken hos undersköterskan att hon inte var trygg med den vård vi fick. Timmarna gick. Jag hann öppna mig helt under tiden. Jag hade inte planerat att föda helt utan smärtlindring. När vi äntligen rullades in på förlossningen är klockan 23.30. Det är alltså från 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6,5 timmar. En timme senare är flickan ute. Barnmorskan hann inte skriva journal innan. Hon såg Hedvigs huvud när hon skulle undersöka mig. Hedvig var redan på väg ut. Jag var alltså bara en timme på förlossningen, men glad såklart att vi inte råkade föda på undersökningsrummet på den tomma avdelningen. Personalen slet som djur, försökte dölja inför oss hur stressade och otillräckliga de kände sig. Nu gick det bra. Alla överlevde. Flickan mådde bra. Men det räcker inte. Det finns ingen patientsäkerhet.
Alltså hur fan kan kravet vara bara att vi överlevde i Sverige? Alltså det är så sjukt att vi gör en scen som är...
Att vi gör satir.
Och det är så sant liksom... att verkligheten bara är värre.
Mm.
Att det liksom inte är... Och allting man är så här, man bara... Det här, är, här finns det ingen bedövning. Och så bara...
Ja men och det är ju också... i föreställningen så blir jag sydd utan bedövning. Och det är ju för att jag blev det efter min första förlossning. Mm-hmm. När det också var fullt på alla sjukhus i hela Stockholm. Det är liksom, det är lite för nära verklighet för att det ska vara helt bekvämt.
Ja.
Mm.
Det är så jävla fruktansvärt.
Hon heter Maja Embrink och är en väldigt fin människa. Och hon har gett sitt... medgivande att läsa hennes berättelse.
Mm. Mm.
För det här måste vi prata om. Det här är inte okej.
Nej, men som du också säger i föreställningen att alltså, den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15-18 år globalt är komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Ja, det är liksom den vanligaste anledningen till att flickor dör som är i den åldern. Och att det liksom inte är så sjukdom, det är inte fattigdom, det är inte svält, det är inte någonting annat, utan det är för att de har blivit gravida.
Mm.
Och i Sverige... så dör de flesta inte. De som dör pratar inte svenska utan behöver tolk. Nu vill vi ta bort tolkrätten. Det är liksom ena sidan skalan. Och samtidigt så finns det då de som kan svenska. De som är liksom inne i systemet. De som ska få rätt. Få. Alltså att det finns liksom ingen patientsäkerhet.
Nej.
Alltså det är så på nej, alla nivåer.
Det är
nivåer
en så fruktansvärt låg lägsta nivå som man... ju på något vis från politiskt håll har accepterat
att
ja, ibland så blir det lite mycket men ibland finns det säkert plats, några kommer ju in. Platserna är ju fulla så att det är jättemånga som får plats. Och det är ju bra.
Mm. Men och att så här, när då kronprinsessan Victoria ska födas, alltså alla de gånger de spärrar av hela avdelningar, eller liksom öppnar upp säkert den där avdelningen som är då, och man bara, det här, alltså klass...
Sätter på värmen, lägger fram en filt.
Ja, men då liksom så här, klassfrågan i det här är så, det är så fruktansvärt, alltså det är så äckligt. Alltså man bara, det är toppen att hon får föda tryggt, men att inte alla får göra det, att hon får föda tryggt för att hon är drottning, är så vidrigt.
Hon är kronprinsessa faktiskt.
Ja, ja. Okej, okay. Blivande drottning. Ja. Och att hennes barn är kronprinsessa. Alltså, det är liksom... Hon är så här, prinsessan Madeleine. Att de som kan liksom också göra något... Men hade det här hänt henne så hade det ju gjorts om i grunden. Men det kommer det ju inte göra. Utan det är liksom alla andra kvinnor som inte kan göra... Jag är så himla upprörd.
Och att de här cheferna kan stå och säga i media att... Jag är trygg med patientsäkerheten här. Jag litar på vår verksamhet.
Ja, men också vi också. Här, man skämtar om i föreställningen att så här, vi fattar vad ni tänker. För det, i föreställningen så är det ju två väldigt stressade barnmorskor som helt enkelt inte har tid med den här stackars födande kvinnan. Och så skämtar vi i slutet om, vad är det här för utopi då? När det finns, att det skulle finnas barnmorskor när man ska föda.
Två!
Ja, herregud. Det är en töntig utopi. Vi pratar om någonting som finns istället, typ livmodertappar. Och att det ju är så. Mm. Att det är ju en utopi. Och att man då så här, att barnafödandet går ner, att kvinnor inte föder lika mycket barn. De bara, vad kan det bero på? Blablabla, ekonomisk. Mm. Man bara, nej men därför att det verkar helt fruktansvärt.
Alltså. Det är några som har kommenterat det i tråden också efter hennes inlägg att jag skulle nog egentligen vilja ha ett barn till, men jag vågar inte föda ett till. För att det är liksom... Mm. Jag vill inte utsätta mig för det.
Mm. Och man fattar också, det var en sån himla bra... Jag kommer inte ihåg vem som skrev den. Det är någon som jag inte brukar hålla med jättemycket, tror jag. Men som skriver väldigt... Ja, hon är en jätteduktig journalist som skrev om så här, anledningen till att kvinnor föder hemma och vill så här, ha doula och tända ljus och badkar. Det har gått från att det så här, har varit lite så här, new age flummigt och man ska göra allting naturligt. Nu är det liksom inte den gruppen kvinnor som gör så längre, utan det är bara kvinnor som överhuvudtaget vill ha någon sorts kontroll över sin förlossning. Mm. Och vill man ha kontroll över sin förlossning så åker man inte in till BB. Mm. Utan då ser man till att få göra det hemma. Vilket ju är helt vansinnigt. Men jag tyckte den var så otroligt on point. Att den verkligen lyfte fram att det förskjutits. Att så här, vill du ha trygghet, vill du ha säker vård, då får du se till. Men då ska man också ha råd att anställa en doula, anställa. Då hamnar man också i klassfrågan. För då plötsligt blir det kvinnor som kan välja att vara som yoga girl. Som liksom är väldigt, så här, jag ska föda naturligt. Vilket jag verkligen förstår. Men då har hon också råd att anställa alla som hon behöver. Hon har råd att se till att det kommer bra folk. Hon har, alltså... Ja, det är väldigt många som inte har råd med det. Och som då bara hamnar i, liksom, ska jag föda hemma utan trygghet? Eller ska jag åka in till BB utan trygghet?
Eller ska vi föda i taxikurs?
Ja, precis.
Ja, men när det är mer osäkert att åka till sjukhus, då är det ju fel.
Och att det blir en kvinnofråga. Man bara, det är hälften av befolkningen som är liksom som räknas till den här gruppen. Och alla i befolkningen är ju födda.
Faktiskt 100% av alla är födda.
Ja. Ja.
Mm-hmm. På ett eller annat sätt.
Och att män, alltså, eller liksom alla som inte kan föda, kvinnor och män och alla, inte går ut och liksom står på barrikaden över så här, vi kan inte ha ett samhälle där de födande riskerar sitt liv. Eller bara riskerar sådana skador, riskerar otrygghet, riskerar trauman för att fortsätta sätta liv till världen. Att det inte är liksom en större engagerande fråga där liksom alla de som inte, och inte bara de som vill föda, utan det är jättemånga i världen som behöver föda fastän de inte vill.
Men jag har ju fött två barn och har två väldigt olika förlossningsupplevelser. Första förlossningen, då var vi också sådär, det var fullt på alla sjukhus när vi hade väntat först 1,5 timme och sen 40 minuter till på att få besked på att få komma in till sjukhuset och möts av, det är fullt överallt. Och så här, paniken som man har i 2 sekunder innan man får höra, men kom i alla fall, så löser vi det.
Man bara, alltså.
Men vi fick i alla fall ett rum, till skillnad från Maja som jag läste om. Jag och min man, vi jobbade så himla bra tillsammans, så det gjorde inte oss något att vi liksom inte hade personal så mycket. fick inte till lustgas och så, för de hade liksom inte tid att ge någon instruktion. Men det gick liksom bra. Jag hann få akupunktur. Och så gick det jättefort när barnet kom ut. Och då var de ju där. Så det minns jag ändå som en ascool upplevelse. Alltså det var så mäktigt, det var så häftigt. Jag kände mig lugn och trygg och det var, ja men, ascoolt. Det var liksom, jag var så stolt och jag var så glad. Och så när jag skulle föda mitt andra barn så liksom gick vi in med den inställningen att ja, vad härligt, vad kul det här ska bli. Då hade vi flyttat till Värmland och man har så här frågat innan, när ska vi ringa så fort jag tror att förlossningen har börjat, eller liksom, kommer det finnas plats, hur ska vi göra, vad händer om det är fullt, var ska vi åka då, hur mycket tid behöver vi ha för att liksom, nej det finns alltid plats, kom, ring när ni vill komma in. Ja, så det gjorde vi. Vi kom in och då tyckte de att vi var så lugna. Och eftersom jag läckte fostervatten och de trodde att det skulle ta jättelång tid, så kollade de inte ens hur öppen jag var. Utan sa gå till patienthotellet. Så vi var en timme på förlossningen och så tog det jättelång tid att gå till patienthotellet. Säkert 20 minuter. Det är inte så långt, men jag hade så mycket värkar.
Det är så sjukt!
Och sen så satt jag i duschen och försökte så här, ja det lugnar ner sig, det lugnar ner sig. Typ somnar, vaknar varje verk. Min man är iväg och försöker värma lasagne. På defrost i mikron. Så det tog aslång tid.
Men på din begäran väl? Du ville ha lasagne?
Ja, precis. Jag var så hungrig.
Mm. Ja. Så det var inte bara att han...
Nej. Men...
Han hade fått ett uppdrag.
Han hade fått ett uppdrag. Men det brister lite i utförandet.
Ja.
Det tog 20 minuter att värma en lasagne.
Nej. Nej.
Ja.
Men och liksom, och då hade ju... Och man vill ju inte vara en jobbig patient. Så jag kräver ju inte att någon ska titta på mig om de tror att det inte behövs.
Nej, men också du är i verkarbete. Man är inte...
Nej.
Man har fullt upp, kan jag tänka
mig. Man har fullt upp. Man är lite på
så i alla fall, när jag sitter i den här pyttelilla skjutdörrsduschen i det väldigt lilla badrummet där det bara precis får plats dusch, handfat, toalett. Har ätit min lasagne. Maken går ut ur rummet. Kryss! Arbetet sätter igång. Min man får komma in så här, håll emot huvudet, för det känns som att liksom allt bara ska spricka sönder. Alla larmknappar, allting. Så jag födde ju där i duschen. För att jag inte stod på mig.
Hur länge hann du vara på patienthotellet?
40 minuter totalt. Så inklusive den där promenaden så dröjde det 2 timmar till att barnet var ute från att vi kom in. Från att vi betalade parkeringen.
Det kommer ta tid, för du blir så lugn.
Alltså, det är någonting, jag tänker så här, det vidrigaste patriarkatet gör mot kvinnor är att man säger att kvinnor inte ska bli arga, att kvinnor inte ska vara bråkiga, att man tvingar kvinnor att vara lugna, att man liksom lär flickor att ta ansvar för situationer, att man tar bort flickors naturliga väg till ilska och krav och gränssättning så tidigt. Att man liksom känner som kvinna att man kommer vara otrevlig, att man kommer vara bossig, att man kommer vara bitchig, att folk kommer vara arga på en, och vem kommer ha koll, och kommer min man kunna hantera att jag blir arg, han kanske blir ledsen, de kanske blir ledsna. Alltså, vågar jag? Man lär flickor det så tidigt. Och att det liksom är ett sånt otroligt, otroligt jävla effektivt sätt för att liksom tvinga kvar kvinnor i en skitposition. För att jag tror att det är så otroligt många kvinnor som relaterar till dig, tror jag, i att så här, jag vill inte vara en jobbig patient. Istället för att man vågar vara liksom kräva sin plats. Och jag tror att det är jättefå som skulle våga göra det. För att man lär sig, man socialiserar sig att man inte ska göra det. Och då kan man inte plötsligt börja öva på det för att man är i den situationen. Utan det behöver man ju ha gjort. Det är ju någonting som ska sitta i ryggmärgen, och gör inte det. Precis som att man inte slår tillbaka om någon tafsar på en eller vågar skälla ut någon som är sexistisk mot en. Alltså det är på så många nivåer. Och att det liksom hamnar på den nivån att man inte vågar ställa krav i den här situationen. Vilket ju... Alltså jävla skitvärd! Det är så fruktansvärt. Det är så elakt. Det är så jävla elakt.
Men vilken aktuell föreställning vi har gjort!
Ja, verkligen.
Men och, som alla borde se.
Alla borde se den.
Ja. Och när vi, nu när ni lyssnar på det här så är det ju tyvärr för sent. För den här gången, tråkigt för er som inte han fixar en biljett. Men vi hoppas verkligen, verkligen att det kommer komma fler tillfällen. Vi ska göra vårt bästa för att...
Alltså ni kan ju ta det här poddavsnittet och så klistra in det i ett mejl. Och så kan ni klistra in vår vulgärisida från vår hemsida i ett mejl. Och så kan ni skicka det till så här, Riksteatern. Jag ska ringa dem idag och tjata på dem att komma. Men så kan ni skicka så här, det här behöver faktiskt ut i landet. Så kan vi ha så här, vi kan bara mejlbomba dem med det här.
Bra plan.
Göra aktion. Nej, action. Aktivism. Aktivism.
Ja, men nu, vi ska gå och spela en till föreställning och vi hörs igen om 2 veckor. Mm. Och jättemycket tack till Kristoffer på Kvarnberg Production som får väldigt kort tid på sig att klippa det här avsnittet. Men det klarar du, för du är bäst.
Och tack till våra patrons.
Och till alla som lyssnar.
Ja, dela gärna avsnittet och dela det till alla politiker så att de kan ändra våran fucking förlossningsvård.
Puss på er.
Puss.
Ha det gott.
Hej.